Podplay.
Men du får lära.
Nej. Tja Martin, kul att du är och hänger med min kollega Ann. Jag ska bara säga hej, hoppas allt är bra med dig.
Jävligt abrupt avslut när du pratar med typ din livs stora kärlek för första gången på många, många år.
Du är så dum i huvudet. Du är så dum i huvudet. Det är du som liksom mjölkar den här historien.
Men den är ju mjölkvänlig.
Men gud.
Det är ju den bästa. Den mest produktiva kvigan vi någonsin ute i vårt lilla stan.
Du vet att den här valsar ju liksom mellan Aftonbladet och Expressen premium. Jag tror på riktigt att jag ser den en gång i månaden och så ser jag mitt nylle där med hans nylle bredvid och man bara så här. Och det står också lite olika information att vi har dejtat i 3 år, att vi har varit tillsammans på Gry Forssells 35, alltså jag var gift med Kalle. Alltså mycket som är liksom.
Ja, var det då du sa att du var i Turkiet?
Ja, men alltså du vet, det är så mycket. Någon dag måste man väl liksom lätta på det där lilla bladet då.
Men jag tänker att det är så, det där är jävligt intressant rent historiskt. Att det är vissa par som på pappret liksom kanske inte gjorde så mycket väsen av sig, men som alltid så här röner så otroligt stort intresse.
Men man ska ju inte också så glömma bort att jag var ju 100% okänd när jag dejtade Martin. Mm. Alltså jag var ju bara en brud utav 1000 förmodligen.
Samma vecka.
Mm. Nej, men och det här är ju bara blivit roligt för att jag blev känd i efterhand. Annars hade det inte funnits något liksom.
Nej, det är sant. Om du hade varit Annika Berung från Beringsvik så kanske inte.
Ett gammalt fult och elakt troll.
Men vet, jag tycker vi tar igen. För att ibland vet man ju inte. Nej, men ibland vet man ju inte varför man faller för någon. Vad var det du såg?
Vad var det jag såg den där dimmiga natten på Spybar 1998? Det är höst, jag vet exakt vad jag har på mig för kläder. Han står i
vad? Det här är spännande.
Jag hade på mig, jag hade en second hand kjol, en singoalla kjol eller vad ska jag säga, lite så här. Mm. Ja, den var transparent i tyll. Du vet, man såg liksom lite ben men man såg inte tillräckligt mycket. Den var liksom lite sexy. Sen hade jag något.
Hade du så här breda så här danstrosor eller Sarah Jessica Parker?
Mm. Hade jag under och så high heels. Mm. Hade några jävligt snygga strumpbyxor och sen hade jag någon form utav korsettliknande topp under. Lite som Madonnas, du vet den här. Ovanpå det hade jag en skjorta som är knuten. Glöm inte bort att det var 98.
Då har vi fortfarande.
Och så hade jag ett läderhalsband som jag hade gjort själv på någon sån här lädersmidesverkstad som jag hade gått.
Med Torshammar?
Nej, det var riktigt snyggt faktiskt. Det där, okay. Det där skulle jag sätta i produktion. Mm-hmm. Och så gick jag fram till honom och så sa jag så här. Jag orkar inte, ska jag upp
det här? Nej. Vi måste alla förbereda oss med typ 33 skämskuddar. Men vi håller i.
Jag tycker inte om din musik, men jag tycker du är ganska het. Ja, och det var väl ungefär det som han uttryckte. Alltså sen
gick ni hem.
Sen gick vi hem.
Men var det då.
Nej, men jag kommer ju bli citerad på det här.
Nej, men grejen är att vi måste också stanna här. Jag var på en middag häromdagen. Det var en tjejkompis till mig som också är så här, verkligen 40 plus. Bara, men jag har aldrig haft ett one night stand. Jag förstår inte hur man kan tända på någon i en taxikö eller i en bar. Så jag bara, nej.
Inga problem alls.
Nej. Det tycker inte jag alls är konstigt att man får feeling. Det knapplösa knullet. Kan du din Erika Jong så vet du precis vad det handlar om. Att så här, helt plötsligt får man jävligt mycket feeling. Men, kåt feeling bara.
Men du vet att i efterhand kan jag ju få. Du vet, jag är ju, alltså, om du känner mig idag, jag är ju en ganska rädd och blyg person när det kommer till just de där delarna. Mm. Att jag gjorde det här, för mig är det helt sinnessjukt. Mm. Alltså, det är liksom inte samma person.
Men jag träffar alltså honom nu i ett köpcenter. Och och jag ska göra ett covid-test.
Jag trodde att du var på radion och sprang på honom där. Det var därför jag spelade in den här lilla filmen.
Jaha, nej. Jag vet inte hur det här blir, men någonstans kommer vi fram till att jag säger så här att det här är E-Type. Han är en av Sveriges mest kända artister, för det är han ju.
Säger du det till de som jobbar där?
Nej, till Ossian. Jag har ju med Ossian, för Ossian fattar inte. Det känns som ni går way back, säger han. Jag bara, ja, det beror på hur man ser det. Du vet ju också att vi har ju baserat en hel show som vi turnerade med.
Du har baserat.
Och han måste ju veta om det här.
Ja, det vet han ju, för de läste ju upp den här intervjun som du hade gjort, lilla Hinda, med Aftonbladet för honom i vad heter det, Fördomspodden.
Okej.
Okay. Ja. Och där var ju jag, där ringer ju då Aftonbladet mig och jag med någon kniv mot min strupe eftersom du har liksom gjort en kiss and tell intervju där. Får ju bara bekänna färg. Det enda jag bekräftar är ju bara så här, ja, vi hade en romans, han är fin. Och så var det inte så mycket mer med det. Men de orden har ju då valsat runt i media de senaste 3 åren. Och nu har jag för en gång sagt någonting om den här relationen. Så nu ser jag kommande 3 år framåt.
Men det här är liksom din... Det är din Pippi Långstrump-grej.
Vadå Pippi Långstrump?
Ja, du har gjort en roll. Liksom. Du ska med så här tyska talkshows. Sen så är det någonting med honom. Han är ju liksom en ståtlig man på något sätt. Han har ju någonting. Han har ju någon viking-aura in a good way. Och sen slutar jag med att Ossian typ har sökt jobb på hans vikingakrog. Cirkeln är sluten.
Nej, men jag orkar inte.
Nej. Och han blir liksom lite irriterad, för Ossian blir så här hetsig. Så här, jag fattar inte, vadå? Har du gjort musik? Och så han bara, men jag kanske inte är så känd som du inte ens vet vem jag är. Jag bara, jo, du är... Men allting blir lite pajigt. Men det slutar i alla fall med att jag hälsar från dig, men jag vågar inte visa upp filmen.
Du vågar inte det? Det var ju synd.
Ja, det kanske var synd. Ni kanske ska vara så här att ni träffas en gång per år på ett så här vikingabåt. Och typ...
Gör då, dricker mjöd.
Men kom du ihåg den där filmen som heter så här... Den handlar om ett par som träffas en gång per år.
Mm-hmm.
I en stuga i typ, ja men, amerikanska mountains typ. Och sen så bara har de en knullvecka som är superpassionerad. Och sen sista året de träffas, då har han mannens då handikappade fru som han aldrig velat lämna. Och hon har dött.
Mm-hmm.
Och då har de liksom, då har de så här träffats en gång vecka per år i 35 år. Och nu så kan de då i 70-årsåldern bli ihop. Och då är det ingen som vill det.
Nej.
Men är inte det otroligt sad?
Mm. Du menar att jag ska då åka och ha en knullvecka med E-Type en gång per år? Jag får snacka med Joel först, tror jag, bara, om han känner sig liksom... Fine med det.
Ja, hur som helst, han håller i alla fall på, om ni vill veta vad Martin Itab gör nu, så håller han på att skriver hårdrock.
Det är roligt ju. Han är, grejen är att jag visste ju om att han var gammal hårdrockare. Det var därför vi klickade, jag var ju hårdrockare på den tiden.
Och tittade. På den tiden?
Jag var ju det.
Jo, men på den tiden.
Jag säger livet. Ja, men du förstår, mer uttalad liksom. Idag är man ju en kräsen allätare. Men då var det mycket mer... Alltså, hela 90-talet var ju också väldigt så här, segmenterat. Man var ju antingen hårdrockare eller syntare eller hiphoppare. Alltså man var ju sin musikgenre.
Mm.
Och jag har ju alltid varit liksom en horat runt i allihopa liksom, och tyckt att det var kul. Men det finns ju något lite hårdrockigt i mig, så jag tycker det är lite härligt. Otroligt vitt, måste jag säga.
Ja, men gillar du någonsin synt?
Älskade synt. Mm. Alltså du vet att min första pojkvän, som också heter Martin, han var syntare. Vi lyssnade på Nitzer Ebb och Kraftwerk och Laibach och allt vad det var.
Howard Jones, åt han syntare?
Nej.
Var det popsynt?
Ja, det var helt lost. Okay. Depeche Kraftwerk. Mode var ju liksom där och nosade i början. Ja, Kraftwerk sa jag. Men liksom, de här, vissa av de här banden, de är ju liksom semi-nazister. Det fattade inte jag då. Hur som helst, Martin var ju helt rakad och hade lugg. Och min mamma sa till mig, nu är det dags för dig att gå och klippa håret. Jag är 13 år gammal. Och jag går ju dit och rakar av mig allt hår och har kvar en lugg. Och min mamma grät i en vecka. Det gjorde nästan jag också när jag fick se bilderna i vuxen ålder.
Du och Frasse.
I chock.
Oh, wow.
Ja, nej, alltså, så jag var jättesyntare då mellan 13 och 14. Och sen gick jag direkt rakt in i Guns N' Roses-träsket. Och så, ja, höll på sådär. Så var hiphop en liten sväng runt 20 där. Klidrish.
Där har vi ett par, apropå par, som fortsatt var intressanta. Axl Rose och supermodellen...
Jennifer Seymour.
Ja.
Fast de är inte ihop längre.
Nej, men de var ju det en kort stund.
Vilket jävla ett par. Ja, men det är ju som Justin och Hailey.
Ja, det, man tittar på bilden och man bara säger nej, men man kan inte faktiskt vara så här jävla cool. Och nej. Ändå vara så jävla ocool.
I samma.
Nej, men som hans kläder och hans stil. Idag skulle det kanske inte gå hem. Men kom du ihåg den där videon de gjorde när de skulle gifta sig?
Ja, gud, i November Rain. Kasta på den truppen.
Den är ju fortfarande fantastisk.
Fast den är 100% oklar. Någon hoppar genom tårtan, sen blir det ett regn och sen har hon dött. Ingen förstår.
Kanske var lite inblandat med lite coke. Ja. Intressant med såna här par som bara så här lever kvar. Du och E-type.
Kan vi släppa honom nu?
Nej, jag vet inte. Jag vill vara med honom.
Du får honom.
Jag ska börja jobba på en krog. Som vikingar. Jag gillar honom bara. Jag har en fråga kvar i Type Anita Gate. Hur länge dejtade ni? Eller var ni exklusiva för varandra? Eller var du exklusiv? Eller hur funkade
nej, men
det?
Vi var väl... Alltså, nej, det kan ju inte jag påstå att vi var.
Blev du presenterad för hans pappa?
Nej, men jag har ju träffat hans kompisar. Varit på några så här middagar slash liksom situationer där vi har varit där tillsammans. Men jag skulle inte säga att vi har varit där som ett par. Men vi dejtade väl on and off i typ 3 år.
Va?
Ja.
Men det kunde ha blivit ett vikingabröllop.
Nej, men vad ge dig. Nej, men jag tror att så här, vi synkade inte. Det var en period när jag kände så här, men jag, nu är jag liksom redo för next step. Men då var inte han det. Och sen så när kom, var han väldigt sugen på next step. Och då var inte jag det. Så vi var aldrig i synk.
Men har han någonsin haft en officiell flickvän?
Ja, men det har han ju. Han har ju dejtat han Gry Forssell ett tag.
Just. Ja, för fan, vilket jävla liksom supercouple. Gry Forssell och jag hade gjort det.
Ja.
Men senaste åren har det ju varit väldigt, väldigt tyst om honom.
Jag ömmar ändå liksom lite för honom. För grejen är, han är en sån jävla grundsnäll person. Så att så här, jag tror bara liksom att han har många gånger blivit, dels blivit utnyttjad av folk, vet jag. Och sen så har han väl lite, vet jag inte om det är uttalat eller om det är diagnostiserat. Men jag tror han har lite... Han har någon liten bokstavskombination som kanske inte gör det så lätt för honom egentligen. Liksom.
Mm.
Men sen så har han ju liksom en dålig liksom, kompass på det sättet att han så här, inte riktigt faller för en tjejs inre. Han kan många gånger falla för en tjejs yttre och det kanske inte alltid blir så bra.
Mm, jag fattar.
Mm.
Men det är lite som jag hörde en kompis berätta om att hon var tillsammans med en man. Som liksom så fort kvinnan ville ha lite mer än bara den där första förälskelsen och någon unge eller två. När kvinnan då ville gå djupare, då fick han panik. Vet, när kvinnan ville börja prata.
Mm.
För att sen när man har knullat, för att, sen måste man göra någonting annat. För man kan ju inte leva på det. Då var han liksom hela tiden tvungen att åka på någon resa eller skaffa någon ny brud. Han klarade liksom inte av att ta the next level. Han fick panik.
Oh, fan.
Mm. Och det är ganska lustigt för han kunde gärna skaffa barn och liksom inte det. Det är next level för många. Men det är inte så jävla mycket next level. Det där är så jävla olika när jag har kompisar som är så här tjatar typ i 10 år på att så här, skaffa ett barn till. Man bara, men vadå tjata? Det blir väl bara så. Det där är jävligt olika. För mig så här, jag har väl aldrig liksom varit så här att jag har planerat något barn med
det märks.
Har du gjort det?
Ja, absolut. Jag har ju varit ganska så här. Nej, men det tror jag i och för sig å andra sidan hände på grund av att vi fick massa missfall. Alltså så var man ju tvungen att ha liksom, en agenda.
Mm.
Jag trodde ju bara, precis som du, att det skulle bara snipp, snapp, knopp. Och sen så var det liksom barn.
Mm.
Men så var det verkligen inte. Jag dejtade ju en kille i liksom 1 års tid. Och vi så här, vi levde ju som ett par. Alltså han sov hemma hos mig eller jag sov hemma hos honom 4 dagar i veckan. Och liksom... Vi gick på gemensamma middagar och ja, men allt och jag liksom låg inte med någon annan och jag trodde ju liksom att vi var exklusiva. Alla hans kompisar frågade mig så här, bara, när ska ni så här, komma ut liksom? Och jag var så här, ja, jag vet inte. Och varje gång det här snacket kom upp så började han prata om något annat liksom. Och sen en dag så kom jag hem dit, han bara, du, vi måste nog sluta dejta nu. Jag bara, Va? Nej, men jag har blivit ihop med... Du vet, jag trodde liksom att... Jag trodde liksom min värld skulle rämna.
Vadå? Han tyckte bara att ni dejtade lite.
Ja, för honom var jag liksom en dejt.
Mm,
åkte på semester tillsammans och parmiddagar liksom varje vecka. Och sen var han ihop.
Jag tycker man hör det hela tiden. Och jag kan faktiskt inte sätta mig in i det. Sen, jag ska inte säga någonting. Jag är inte alls varit Guds bästa barn. Jag kan förstå otroligt. Men det är att man så här, har helt olika syntolkning på vad en relation är. Det är väldigt svårt för mig att förstå.
Nej, men
jag att den andra inte låtsas om. Eller?
Ja, men jag förstår liksom inte varför jag inte var en värdig flickvän när han också väljer att vara med mig. Och du kommer väl på middag ikväll, vi ska träffa dem, nu åker vi till Paris, nu ska vi göra det här, bla bla bla. Alltså att man lever liksom, hela liksom idébilden av att vara ett par är så utritad.
Mm.
Men ändå så var jag då, hade honom då exklusiv, men han hade inte mig exklusiv. Jag åkte ju, flyttade till Paris efter det här. Jag var ju alltså förkrossad under nästan ett år. Det tog lång tid att smälta.
Det är länge alltså.
Mm. Nej, men för jag var ju så i någon form av så här chocktillstånd. Vi var dejta i kanske 10 månader och sen som jag upplevde det var pågick relationen i ett år efter det. Men det var ingen relation.
Jag tycker det är så konstigt. Många säger så här, men jag har inte blivit presenterad för hans familj eller hans barn eller hit och dit. Då känner jag lite så här... Men vadå? Är man kär så är man väl kär? Är det inte lite så? Då är man ju stolt som en tupp eller tuppa.
Ja, nej men alltså gud. Det är väl det också så här, det första tecknet någonsin att man ska så här, träffa ens respektive. Men när man inte får det intro, då kanske man ändå ska börja liksom...
Det är det jag menar. Ja. Så här, det är hela min liksom... min känsla för livet att så här, om man tycker om någon då visar man det. Om man inte tycker om någon tillräckligt mycket då är man i smyg. Jag vet ju en tjej som så här, var ihop med en kille och hon fick gå då 6 på morgonen varje morgon i 3 år så inte så här, någon skulle komma på att hon var hemma hos honom.
Fy fan, och grejen är också att det är så hemskt.
Man går med på det, det är så sadomasochistiskt på något sätt.
Men gud, jag hade ju så här, i början när jag och Joel började dejta så gick ju han varje morgon klockan typ
4.30.
Ja, men du vet ju hur man är, man och ligger och håller på och dygnar och man ligger och snackar och håller på någon film och klidrish. Och sen var det bara tack och hej. Och jag bara så här, han har en annan. För då kommer hela liksom den här panikångestkänslan tillbaka från den här tidiga liksom relationen. Bara så här, åh gud vad jobbigt. Nej, han vågade inte bajsa hos mig.
4.30 bajset, han bara, I gotta go
before it has to go.
Tycker ändå sympatiskt att det är en snubbe som yttrade de där bevingade bajsorden och inte alltid tjejer som är så här. Jag satt och höll på med, vet du, såna jävla makabra historier. Kompisar som sitter med papper och håller för bajskorven hit och dit, men bara så här. Men sen är det ju ofta i och för sig så, om jag liksom har kört en rejäl pruttidoni, då är det ju första Mattias kommenterar. Och för fan. Åh, för fan.
Jo, men det är verkligen. Ja, men det är ju liksom så här, det ska ju kallas ut ett bud. Det ska ju skrikas ut på gården att det har skett någonting.
Jo, men det är såna grejer som liksom lever kvar. Ja. Så man tänker så här, varför försvinner inte det? Det är lite som man ser, man tycker att man är så här fri, modern kvinna. Men så kollar man på de tjejerna som är så här, våra döttrar. Då framstår ju vi som så här, kvinnor som blir vid vårt läst, tjänarinnorna vid huset typ, i jämförelse. Och vi tror att vi... Bara för att vi jämför oss med våra egna mammor är så jävla sköna och fria. Vi är inte det. Vi är mångt och mycket kvar i liksom kärnfamiljens bojor eller vad man ska kalla dem. Eller välsignelse liksom. Men jag har börjat omvärdera det lite så här. Att vi har en ganska, inte kanske falsk, men vi har en ganska förhöjd modern bild av vilka vi är i en relation. Jag tycker det är ganska tydligt när man så här, har kompisar... Om det kanske är någonting som har hänt i relationen, någon har blivit bedragen, någon har bedragit. Det är skit hela tiden i relationen. Det är så här, man får bara jobba sig vidare. Men det finns en, liksom, man ser att det finns två tydliga kvinnor, de som stannar och de som inte stannar.
Mm.
När det har varit liksom, någonting som man kanske på pappret skulle gå för. För det gjorde man ju inte bara för 30 år sedan.
Nej, jag vet.
Ta till exempel min mamma. Jag tror att de hade det väldigt... Eller du sa ju att både hon och pappa hade det tufft under småbarnsåren. Han var väl inte supernärvarande eller liksom superinkännande. Men att det blev liksom bättre lite så här, när vi blev större. Och då liksom var de väldigt lyckliga igen. Och då tänker jag att nu har vi en bild av att man ska vara lyckliga och jämlika och leva liksom sida vid sida från dag ett med tillsammans. Och man kan göra det, men sen får man barn. Och då blir det att då funkar det inte längre liksom. Och så i slutänden så här, en killkompis med hans pappa låg på dödsbädden och så han bara så här, jag måste säga en grej så här, skilj dig aldrig, vad du än gör, bara skilj dig aldrig. Typ som så här, han hade skilt sig 5 gånger, och nya fruar, nya barn. Han bara, nej, det var inte värt det.
Mm-hmm.
Jag tycker det var, på något sätt tycker jag att det är ganska fint och symboliskt, men så är det så jävla svårt det där. Ska man lämna för otrohet, ska man lämna, alltså...
Nej, men jag tycker också att det där är också...
Kanske ångra sig.
Det är så svårt för att vi... Här krigar vi med Gud igen. För att äktenskapets holy matrimony, liksom, det är ju baserat på att vi ska leva i tvåsamhet och att bedriva hor. Bara med någon annan, det är ju någonting som är okristnat. Liksom. Det ska man ju inte göra. Men samtidigt så tror vi ju inte på Gud längre. Och är det då så farligt? Handlar det mer om att man blir sårad? Du får inte vara otrogen mot mig för att jag blir sårad? Eller vad äventyrar en otrohet? Kan man ställa sig de frågorna relevant? Och jag tänker så jävla ofta på att de här grejerna har inte varit liksom, det som vi pratade om det tidigare, förr i tiden, när liksom, att vi ska leva till döden skiljer oss åt. Det handlade om en tid när människan faktiskt bara blev mellan 30 och 40 år gammal. Och då hann du ha liksom ungefär ett äktenskap och föda 8 barn.
Precis.
Varav hälften dog. Och sen dog du på
fälten.
Ja, och du dog i barnsäng eller på fälten eller i strid. Så såg det ut i princip. Liksom. Och det är ju inte så många som hann gifta om sig. Eller de få som hann gifta om sig hann ju sätta en kull till världen innan de gick hädan, så att säga. Och det är inte ens... Ja, förmodligen så var ju folk otrogna åt höger och vänster på den tiden med. Men det var inget man snackade om. Men vi är ju liksom första generationen som ett... Eller vi är andra generationen, förlåt. Vi är andra generationen som inte är födda utav överlevare. Vi har liksom inte rensats ut naturligt. För alla våra ättlingar har ju överlevt, har ju kämpat för sin överlevnad. Och jag tänker så jävla ofta på vad det här gör med oss. Alltså här, vad ska vi kalla för, den naturliga utgallringen. Jag tänker på så här, psykisk ohälsa, allt. Människor kanske liksom också mår dåligt för att vi per definition... inte egentligen är befordrade att överleva.
Jag fattar, jag menar. Vi har inte inom oss att klara liksom de där 30-40 extra åren som vi får.
Nej, men precis. Alltså, det låter extremt elitistiskt. Jag förstår ju hur det låter när jag säger det. Men liksom, allt från sjukdom till liksom psykisk ohälsa. Det är egentligen ingenting som vi skulle klarat av.
Mm.
Vi hade naturligt utrensats. Planeten är överbefolkad och liksom vår stora ambition i livet är ju att överleva. Och idag är ju överlevnad extremt lätt om du bara jämför med för 100 år sedan.
Mm.
Finns inga liksom, ja, vi tycker att covid-pandemin har varit fruktansvärd och det är ju liksom det mesta vi har varit med om i vårt liv. Men liksom, glöm inte bort spanska sjukan som wipade ut 50 miljoner människor. Mm. Vi är nere på 2 miljoner. Det går ju inte ens att jämställa om man nu måste. Vi vet inte ens vad en pandemi är utav gamla skolans mått mätt. Det finns ingen naturlig utgallring längre. Världskatastrofer, svält, hunger. Folk dör inte. Alla räddas hela tiden.
Jag tänker också på det här förnuft och känsla. Så här, fram till 1600-talet i Sverige så finns det ju inget bevis att någon kvinna har gjort motstånd för att de gifta sig med den de älskar. Då är det någon kvinna i Jönköping som är så här: jag ska gifta sig med guldsmeden, jag ska gifta mig med guldsmeden. Jag tänker inte ha den som far och mor har sagt till mig. Det ska jag inte ha, jag ska ha guldsmeda. Så hon gick ju då till domstol.
Mm.
Och fick rätt och fick gifta sig med guldsmeda. Lite dit. Men det... Tack ska jag ha. Men det är liksom det första kända fallet som handlar om att någon har liksom sagt ifrån och gjort liksom revolt mot det som far och mor hade sagt. Så att jag tänker så här, jag menar inte att människan, jag tror att vi alla tider har känt kärlek och känslor, det gör ju en fisk liksom, så det är inte det handlar om, men det handlade mycket om så här, okej, grannen Olof, de hade lite större gård, liksom, den gränsar till våren. Och sen liksom, det funkar väl inte alltid med många olyckliga äktenskap, men jag tror att många också äktenskap på något sätt tretades på och sen blev man lite kära och ihop för att det inte fanns något annat urval.
Ja, men...
Nu är det så här, nu ska det vara sån jävla passion hela jävla tiden och sen så bara försvinner den lite och bara, för fan vad trist.
Men det är ju det som är så intressant. Jag skulle vilja leva i en tid där det inte finns någon spegling. Jag tänker väldigt mycket på tiden innan liksom Kristus kom och tog makten över våra liv. Ja, men som Turandot exempelvis, den där operan som en Puccini-opera va? Ja, men det handlar ju om en kinesisk kejsarinna som då dödar sina friare för att hon vill vara en liksom, en matriark. Hon vill inte liksom bli kuvad av en man och tvingas in i en relation. Likaså Kleopatra, samma sak där. De här kvinnorna, de hade ju ingen spegling. De var ju liksom ättlingar och arvtagerskor till dynastier. Och de hade ju ändå inte på något sätt möjligheten att välja, men valde ändå. Jävligt spännande tid. Jag undrar hur kärlek hade stiftat sig och sett ut ifall vi inte hade några referensramar. Mm. Vad tror du?
Wow, vilken så här vid tanke. Men jag tänker så här, referensramen har ju kommit sig naturligt på grund av att vi har velat överleva. Om alla i den här 30-gruppen skulle sätta på varandra, då skulle vi dels få könssjukdomar av varandra direkt och typ dö ut. Sen skulle ungarna liksom bli oäktingar. Det skulle bli, alltså jag tror att det finns någon så här smartness i människans DNA ändå, så här, att the fittest survive. Att
de, jo, fast idag fittigaste överlever ju också.
Jag vet, det är det som är
det
problemet.
Som är problemet.
Fan, det är en intressant tanke att säga, förut var det the fittest survive. De som är sociala, de som var smarta, som förstod sig. Jag håller mig på min kant, där kan jag gå in och klidra, bla bla. Nu är det så här, alla överlever. Och då blir det en helt ny spelplan.
Ja, det är det här som är det intressanta. Vi måste liksom göra en...
Vi måste ringa Peter Englund.
Ja, men vi måste göra en mental wipeout på vart vi är och vart vi står. Och vad är värdet i en relation? Vad betyder den? Är kyrkan en nice lokal eller tror vi på Gud? Mm. Vilken väg ska vi gå?
Men jag vet inte hur du känner, men jag känner så här... Det är en jävligt konstig, paradoxal känsla. För när jag var tillsammans med min första man var jag väldigt romantiserad. Min mamma hade nyligen gått bort. Jag hade ett väldigt starkt behov av att tillhöra någonting.
Mm.
Så då var det att jag romantiserade den kärleken som ändå inte riktigt valdes av mig. Så att jag tänkte att vi kommer alltid vara ihop. Jag gjorde vad som helst för att hålla ihop familjen.
Mm.
Och sen är det
vad
då...
har du sett för vinster utav det efterhand?
Nej, men vinsterna är att jag försökte ju liksom ända det, man ska säga, när barnen var mindre. Men klarade liksom inte av det. Och jag kan ju som sagt fortfarande känna idag när jag ska skjutsa en pojkarna. Så här, jag vill också gå upp till min ursprungsfamilj.
Mm.
Mm, det finns någonting där tror jag också i vår själ att så här, det är ju de jag känt längst i världen.
Mm.
Och sen kan ju liksom, och barn är ju inte några ärslen liksom, men föräldrar kan ju ändå så här, inte leva upp, de kanske inte är värda barns föräldrar, men om man är liksom en någorlunda god förälder så är de flesta barn goda barn, om du förstår den här situationstecken. Men det jag kan, jag tycker att det här låter så himla hemskt och det är så jävla olika tycker jag. I vissa relationer är jag så här, men gud, varför lämnar de inte varandra? Och i vissa fall har jag liksom ändrat mig. Jag kan bara säga, nej, jag fattar att du stannar kvar.
Mm.
Just när det kanske handlar om otrohet, som jag bara säger, ska aldrig om någon gjorde, så känner jag så här, som nu för mig, när jag har så många år kvar av liksom föräldraskap, att så här, ta hand om barn, det är ju fortfarande Frasse i 4.
Mm.
Så känner jag så här, när jag tänker att det skulle ta slut med mig, Mattias, ja, men vilket jag kanske ändå så här, har trott några gånger. Eller
vet jag, en gång om. I månaden.
Jo, jag vet. Men då känner jag så här, jag har inte den orken längre.
Nej, och där tänker jag så här, good enough.
Ja.
Good enough-tänket.
Och det är jobbigt också, för det är ganska nyligen det där har landat i mig.
Ja, men det är ju sårande på ett sätt, för egot blir sårat ifall någon skulle välja någon annan och så vidare. Men jag tror utifrån en så här familjeperspektiv så tror jag så här, ja, det kanske kan funka. Alltså, jag har ju inte gjort, jag har inte liksom upplevt det själv. Jag har aldrig varit otrogen mot den personen som jag har liksom haft en barn med. Och jag har inte heller varit otrogen mot Joel. Jag har ingen ambition, men däremot kan jag känna så här, jag vet inte, jag är på andra sidan svartsjuka. Förstår du vad jag är?
Mm.
Alltså, någonstans, om han skulle gå hem och pippa någon annan, fan skulle jag riva upp hela vårt liv för?
Nej, jag vet inte. Jag har inte heller varit med om det. Men det är klart att jag skulle bli svartsjuk och jävligt sårad.
Det är klart att det skulle vara sårad. Det skulle vara en process. Men skulle jag orka? Jag är inte så ego längre.
Jag tror också att människan, det är också där vi inte har hängt med. Det här utbudet som finns idag. Ja. Man kanske träffar liksom 500 innan corona. 500 människor per dag. Man åker på
kom inget gästabud var tredje vecka.
Nej, man åker på fester, man åker hit och dit. Vi träffar ju lika många som många bönder träffar under ett helt liv. Träffar vi på en vecka idag.
Ja.
Och då ska man helt plötsligt så här, inte tycka att det är frestande att det fanns 250 snygga heta män på paddelresan. Det ska inte vara frestande. Vi ska fortfarande leva som att vi träffade en person per dag och den hade så här...
Fast den selekteringen tycker jag har blivit liksom mycket enklare också med åren. Förut tyckte man ändå så här, stubbar var lite härliga och heta. Ytterst få gånger som jag går igång på män.
Ja, kvinnor alltså däremot, kvinnor däremot.
Ja, men verkligen, ja. Kvinnor däremot.
Och det är så jävla kul, för att när jag lyssnade i förrgår så lyssnade jag på en intervju med Pernilla Wahlgren. Och då hade Bianca då outat att hon kanske dejtade någon och sådär. Och då sa han på Mix Megapol, Roger, att såhär, jag är så avis på dig. Du verkar ha så jävla roligt liv. Alltså dina kompisar, idel liksom såhär, roliga kände. Men det spelar inget inte relevant. Men jag tänker det också när vi, man märker det på Pernilla när man är med henne. Hon har ju ett extremt underhållande liv.
Ja, ja. Nej, men det är ju en drådning och hennes
hår. Och då ska man då gå tillbaka till en halvsur svartisk kille som tycker så här, gud, du får mycket uppmärksamhet.
Varför?
Ja, varför? Vad är peppen?
Ja.
Var i ligger peppen att vara med de här? För de flesta män tycker jag så här, jag sa det till Mattias när jag skulle vara på golfen. Jag bara, du är en 40-talist. Du är en 40-talistman som vill spela golf och sen vill komma hem till frugan och då... Det är liksom ingenting som ändrar.
Du har ju valt fel fru.
Jag vet, det gör de ju alla.
Men varför ska de trilla dit på oss då?
Jag vet inte, älskling. Men jag känner så här, om du skulle säga så här, jag köpte ett hus på Mallis, där ska vi bo nu 5 år med barnen, vi har... Det är inte så att jag skulle känna så här, nej, nej, jag kan inte vara utan en man. Den har liksom försvunnit.
Men om jag skulle säga till dig att jag har köpt ett hus på Mallis och vi ska flytta nu. Vi drar. Vi kanske träffas en gång i halvåret. Du skulle få en kollaps.
Ja, mycket mer. Nej.
Ja, för... men en av mina bästa kompisar sa så här, men vi ska flytta till LA i 3 år. Jag börjar grina.
Mm.
Jag blev liksom inte glad.
Nej, jag vet. Där är man liksom snål. Och det här tror jag också är någonting att så här, kvinnorna har ju alltid liksom funnits där, jag menar, i köket lite dit. Men man har ju inte varit beroende av dem, för de har ju inte kunnat hjälpa en att överleva.
Nej.
Förutom liksom vänskap och skvaller och hit och dit. Men idag är det så här, okej, jag vill betala min egen hyra hit och dit. Jag vill ju ha mannen för att jag tycker om att vara en familj. Men jag går ju inte under utan familjen. Däremot så känner jag så här, jag är inte sugen på att vara ensamstående med 5 unga.
Nej.
För efter 3 dagar själv med 5 unga, då är man ju bara så här, it ifrån honom.
Kan jag få alla bud som finns i världen? Kan någon komma och ta?
Nej, men mig, det är så, en ska bli skjutsad i fotbollen, en ska bli, den andra ska på kalas. Det är liksom...
Nej, men det är helt ja. Det är helt
det är verkligen. Och folk säger, men nu är det bättre när de är större. Jo, men de ska väl ändå ha hjälp med liksom pluggandet. De ska väl ändå liksom
åka ta körkort. Nej, men det är ju ett heltidsjobb i 20 år. Alltså, det är den största liksom... Ja, du vet ju att jag gillar att kategorisera saker.
Mm.
För vad det är, bara så att man kommer att hamna rätt i tjänstetillstånd. Det är ett 20-års arbetsuppdrag. Så är det ju.
Mm. Det jag menar är att jag förstår människor idag som säger så här, jag vet ingenting och jag vill ingenting veta.
Ja.
Och det uttrycket som alltså, men det man inte när man är 20, det man inte vet man inte dåligt av. Så bara, va? Har du petat på någon annan? Det kunde man liksom inte riktigt förstå innebörden
av.
Men jag kan förstå människor som har ett göttigt liv. Man lever liksom i en skön villa, man kanske jobbar med det man vill, man kanske inte cashar in.
Samtidigt finns det 2 saker att tala för och emot. Alltså så här, jag kommer ihåg jag var med i Nisse och Mannes podd och gästade och det var så, apropå otrohet, jag var så här, jag skulle aldrig acceptera och respektera det. Klipp till så här 5 år senare. Samtidigt kan jag vara så här, om man nu är lycklig i sin relation, då finns ju inte heller de tankarna där. På det sättet. Alltså känner man sig så här 100% så här bara tillfreds, vilket ytterst få människor gör hela tiden,
ska understrykas. Det är det som också har gått upp för mig senaste året, och det kanske har med corona, eller det har med corona att göra. Men jag är så här, snälla, kan jag bara få en bra relation? Kan de visa upp en bra relation? Kan jag få bara lite hopp för en bra relation? Så bara, nej. Jag känner mig liksom lite nedstämd. vi har ju synat varandra i sömmarna mycket mer här året. Jag tycker det faktiskt är jävligt roligt att män har ju så bokat så mycket skönhetsoperationer. Det är hår. Jo, det har ökat med så här 40%.
Ja, men det förstår jag. Hårtransplant måste
vara. Ja, och så sitter man och ser sig själv hela tiden i den där liksom zoomen. Man bara, fuck, jag har inget hår. Eller gud, vilken stor näs. Eller gud, vilka hängiga bröst. Ja, men det är så roligt när man sitter, så är det många som stänger av.
Ja.
Och då är det så här, I got a bad hair day. Det är den enda ursäkten typ. Enligt då vett och etikett med så möter man bara, jaha. Att så här, vi har varit liksom skärskåda våra hem, våra barn hit och dit. Jag tror att vi liksom, vi är rätt trötta på hela skiten.
Ja.
Precis som våra föräldrar var.
Precis som våra föräldrar var, men inte gjorde någonting åt det. Det är det som är skillnaden. Vad gör vi för skillnad då?
Ja, det är det jag undrar. Just nu är det ju bara att sitta i båten. Alltså, förstår lite vad jag menar?
Ja.
Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad nästa socialrealistisk take är. Liksom efter corona. Det är så här, vi kanske alla bara drar till Mallis.
Ja, så kan det ju vara. Men samtidigt blir man ju också... Det blir ju någon form av så här Sodom och Gomorra när man kollar på... liksom det här utbudet. Jag fick den känslan i Las Vegas när jag var där förra året eller förra året. Bara så här, shit, det här är så här Sodom och Gomorra. Här finns allt äckligt i världen i överflöd. Sex, porr, spel, hur mycket jävla godis du vill ha, hur mycket jävla show du vill ha. Lady Gaga står på scen samtidigt som Guns N' Roses, samtidigt som Jerry Seinfeld. Alltså allt händer ju i Vegas exakt hela tiden. Och där är det bara som en pågående show. Du måste liksom åka in och åka ut, för annars kommer du förlora ditt medvetande. Alltså du kommer bli galen. Lite så är det ju. Och jag har kollat på Snabba Cash-serien som är ju helt fantastisk. Jättebra regi av Jesper Gansland och ett kul nytt skådisutbud och en riktigt
underbart.
Ja, riktigt bra liksom bombmatta utav spänningsupptrappning. Jag älskar ju alltid så här klaustrofobiska serier som liksom tvingar huvudkaraktären in i hörn som hon inte kan ta sig ut utan att behöva begå brott eller liksom, alltså på något sätt när det kommer till den typen av thriller eller vad ska jag säga, då måste det finnas den brygga. Sen så har jag också kollat på den här Exit som alla pratar om. Jag är inte dugg förtjust i den, men det är ändå intressant ur det här, det nya socialrealistiska perspektivet, som är en sån jävla upgrade utav vad det var Kenta och Stoffe på 70-talet.
Stämning. Fan är det här alltså? Olovligen förtärt alkoholhaltiga drycker. Nu får de jävla med kammas alltså. Det är för mycket alltså.
Där liksom Exit handlar om så här börshajar i Oslo.
Att få tillgång till information beror främst av två saker. Om du kan göra den som ger dig den rik, eller om du vet någonting om personen i fråga som gör att han berättar någonting som han inte borde.
Bästa med pengar är att ge frihet. Men det är inte mycket mer än så.
Och Snabba Cash handlar om fintech-branschen, alltså finanstech-världen liksom. Slash gangstervärlden.
Jag behöver låna pengar. 1,5 miljoner.
Walla, jag ligger på nätterna. Jag tänker, fuck it, liv lever jag. Spår, jag är inte människa längre.
Hörru, hur går det för vårt bolag?
Snackar om, det finns inget vårt bolag, det är mitt bolag.
Ditt bolag? Vem var det som lade in pengarna på?
Men jag löser det.
Och här blir det ju jävligt så här spännande hur så här tragedier kan se olika ut. I vad heter det, finansvärlden, så är det ju bara liksom, de har ju, lever i sånt överdåd, så de försöker ta livet av varandra och sig själva på grund av det här överdådet hela tiden. Och liksom mycket vill ha mer, det är mer horor, mer knark, mer kickar. Alltså kicksökeriet är liksom det socialrealistiska i det.
Men jag tittade lite med dig och jag tycker att den är ju bra gjord, om man säger så. Den känns ju autentisk liksom. Så som man föreställer sig att det var eller hur det är. Men det som jag känner är att så här, den typen av serie nu i corona, när ingen liksom har fäste på det sättet, när inte det, den har ju också förlorat lite. Den känns ju helt plötsligt som en flodhäst i vardagsrummet, som en dinosaurie. Så här, jaha. Nej, men kan man relatera till den, eller blir det extra härligt? För jag hörde att mina svärisar har sett den.
Är sant?
Ja, och det är ju liksom, ja, men de går omkring där, kör en liten runk, och det är bonge, och det är liksom
kokain och horor och
ja, och jag tänker så här att det som hände förut, som alltid var en pågående liksom dygnet runt, det som pågår här liksom, det har ju också mattats av lite.
Eller?
Nej, jag vet inte. Det är mycket som känns så här, före och efter corona. Vad är på riktigt och vad är sant liksom?
Jo, absolut. Samtidigt så kan jag bli så här, fy fan vad trasiga de är. Och vad trasiga relationer, det handlar om en kille då som har i smyg då steriliserat sig. Och hans fru då, som han var ihop med i flera år, vill bara ha barn. Och till sist så går hon och gör så här fertilitetsprov för att det är inget fel på henne. Och så ber hon honom då också göra ett fertilitetsprov. Och då ber han en av sina bästa kompisar i det här gänget att ge spermierna. Så att så här, det syns att det inte är något fel på honom.
Fan vilket straff.
Otroligt. Och sen så kommer det här är ju säsong 1 jag pratar om det, så jag hoppas att jag inte gör någon spoiler för 2:an. Och sen så kommer ju då det här fram till henne till sist, att han har ju gjort ett sterilitetsprov för hans polare rattar ut honom. Och då går hon in och har sex med honom på 2:an. Och blir gravid med honom. Och då blir det ju liksom en katt och råttalek som vänds på. Alltså det är en ganska snygg liksom brygga ur i ett så här kvinnoperspektiv ur det här. Hur hon tar sig ur det. Samtidigt så kan man ju vara så här, jag kan också bara känna att så här, ja, det är inte 100% kvalitet. Som så jag vill ha det. Men under tiden snabba cash är det. Och jag tycker att det är en trovärdig historia. Och i en orealistisk värld. Men det är en ny typ av social realism. Och det är det som slog mig. Att det är något spännande i det här.
Men jag tänker också att på drygt ett år så känner man sig lite mer präktig. För att man inte blir utsatt heller för de här situationerna. Och var ute på krogen och var hiten och ditan. Nu var vi i och för sig på en paddelresa som vi ska prata lite mer om snart. Men det blir också att man känner sig som så här, moster Agda och farbror Bertil som bara, titta, det knuller, oj, det har kokain. Att vi liksom alla har närmat oss varandra lite i ålder.
Mm,
under corona.
Gud,
vi har liksom blivit lite mer ålders- och känslös. Alla är ungefär samma gegga.
Ja, jag känner inte alls att det är samma så här åldersfixering som det var för kanske bara 2 år sedan.
Jag håller med.
Och ja, men på den här paddelresan var det alla åldrar.
Ja.
Och alla umgicks med alla. Och det var inga konstigheter, inga grupperingar. Fan vad fint det var att vara på en resa som inte hade några grupperingar.
Nej, men det vet jag inte om jag har varit med om innan.
Nej, men det jag skulle komma till med den här nya typen av socialrealism i alla fall. Att vi går in i nästa decennium. Eller vi är ju i nästa decennium. Men alla decennier tenderar att släpa. Och nu är vi inne i en ny jag-era. Alltså vi är inne i en ny jupp-era. Så jag tänker att vi kommer se väldigt mycket mer av den här typen. Vi ser ju redan på e-com och e-tech, fi-tech-världen. Hur det kommer unicorns hela tiden. Och bara blir hur stora som helst. Och det kan vara en eller flera personer. Men det är, liksom, det är mycket mer att det som var 80-talsjuppin är ju en fi-tech-juppi idag.
Mm.
Och det är samma mönster som upprepas. Vi kommer se saker som vi har gjort tidigare fast i en ny paketering. Och det gäller att så här, definiera den nya paketeringen. Och jag tycker att börja se det i tendensen av det här nya serieutbudet.
Spännande. In i försvarsbåset. Åklagaren.
Nej, jag är så trött alltså på alla de här kommentarerna om att det är omoraliskt, oansvarigt och så vidare. Till att börja med ska jag säga så här, att den här paddresan skulle vi alltså genomfört förra sommaren. Den flyttades till senare läge till hösten. För att sen flyttas till nu. På grund av att alla som skulle vara åka med på den här resan skulle helst ha antikroppar. Och vi var samma gäng och ingen bokade av. Det var några som trillade av på vägen. Men liksom vi som liksom var de som hade beslutat oss för att åka på det här från början. Det är samma gäng som var kvar.
Mm.
Och när man åker utomlands. Dels har vi alla då antikroppar. Några av arrangörerna hade redan fått vaccin på plats i Spanien eller i Sverige. Och sen så på... Innan man åker så måste man göra så här PCR-test. Det vill säga att du får inte ha några pågående infektioner i kroppen. För då får du inget utresetillstånd från Sverige. Du får dessutom fylla i, 5, 8, 10 sidor online för spanska myndigheter att ens komma in i Spanien. Som en fullständig hälsodeklaration.
Heltidsjobbet typ en vecka.
Exakt. Mm. Så det är inte liksom lätt på något sätt att åka ut. Och sen är du i Spanien och du hänger med dem som alla du vet har då med antikropparna.
Ja, vi pratade ju inte med någon annan människa. Vi hade egen buss, ja. Vi hade egen restaurang. Det var liksom,
och vi springer runt med munskydd så fort vi rör oss i något typ av publikt sammanhang. Som inte är det bordet vi kommer sitta på restaurangen i. Går man från bordet så sätter man på sig munskyddet. Basta. På väg hem från Spanien så är det ånyo direkt när du kommer till Arlanda. ett covid-test som du ska göra. Det är obligatoriskt. Och sen ska du göra ett till efter 5 dagar. Och däremellan ska du hålla dig relativt isolerad. Ja, och vi har bevisat negativt på allting. Så sen nog nu. Alltså jag är 100% säker att jag är med. Jag har ju dessutom också haft covid precis som du. Vi har ingen sjukdom i oss. Så här, sluta nu, kliddergummor.
Däremot var det typ 40 av mina kompisar som fick covid här i Sverige när jag var borta.
Ja, det är ju spännande.
Ja. Ja, alla får klart tycka olika och vi respekterar allt det. Och det är inte det att vi kommer liksom ha klippkort till Marbella nu. Men ja.
Det är, jag vill bara understryka att det är inte direkt lätt att varken resa eller resa ut. Så vill man göra det så måste man genomföra det här. Och vi tyckte att det var värt det. Så kan vi motivera det.
Precis.
Utan att belasta vården med dåligt samvete.
Du visade ju, eller du skickade en sån jävla rolig film, eller rolig. Ibland så kan man ju säga, men man sitter och bläddrar och så tänker man inte på hur absurda vissa saker är. Men du skickade ju en väldigt spännande.
You look fresh. Baby. You look beautiful today.
Oh, thank you. You're amazing.
Oh, so
I love your hats.
You look so beautiful.
You may say.
So do you.
Oh, thank you.
That blue looks so good on you.
Why, oh, thank you.
You just made my day.
You're doing a great job.
Thank you kindly, man.
You look amazing right now.
I do.
Yes, you do. And your smile is beautiful.
Someday.
So cute.
Oh, thank you. I was like, do I know you?
You look fresh.
Hey, baby.
You look beautiful today.
Oh, thank you. You're amazing.
Det här är ju ett beteende att säga människor vill vara goda. Så att i den här lilla filmen då så är det ett par, eller?
Ja, det är ett par då som åker runt och så filmar de då när de ropar godhet ut genom sitt bilfönster till olika personer helt randomly som de träffar på gatan.
Ja, för det finns ingen urskiljning. De kan ju säga liksom till en människa som inte har något hår så här, your hair look amazing. Alltså det finns ju...
Nej, men nästan liksom.
Ja, för det är ju så.
Ja.
De säger till en snubbe som så här, klipper någon liksom häxar. Som är, typ,
det är ingen genuin tanke bakom,
nej,
godheten.
Det är bara så här...
You look amazing today. Oh my god, that blue looks great on you. Man bara, fast jag var typ, jag precis varit på återvinningsstationen på väg tillbaka, slängde på mig något.
Bara, your hair is amazing. Man bara, nej, jag ska bli så god till frisören. Jag ser för jävligt, jag vill inte att du ska filma mig.
Nej.
Men det skiter de i.
Ja, men precis. De har ju inte ens, jag förutsätter att de inte heller har frågat om rättigheten till att lägga upp de här bilderna.
Nej, det tror jag inte.
Nej, för det behöver man ju inte göra in the name of goodness.
Mm.
Och ja, den här typen av grejer ser man ju då på Instagram. Och jag kan tycka såhär, ja, om de bara får feeling och åker runt och säger såhär, gud vad fina och vi ska sprida glädje, det är vår agenda här. Väldigt amerikanskt. Då är det ju fantastiskt, men då ska man ju skita i att lägga upp det på sociala medier. För det här är ju bara för att berätta hur god man är.
Ja.
Det är en 100% narcissistisk uppdrag.
Ja. Det är lite som den där, kommer du ihåg den där boken som kom ut, The Game av Peter Strauss?
Oh, gud, ja.
Med såhär, okej, okay, nu ska alla såhär, alla kommer för tjejer, lär dig bara de här reglerna hur du raggar, så kommer du få ligga med vem du vill.
Dissa henne, snacka på med hennes kompis, säg att hon är ful.
Gå därifrån, ghost henne. Ja, men allt sånt där som har kommit nu. Jag tycker att det är lite samma beteende.
Ja, fast tvärtom.
Ja. Nej, men det är också så här,
vad ska vi säga? The game kom tillbaka.
Ja, det är så här, omvänd godhet som ändå ska vara godhet och bli så här.
Nej, men det är så här, meta utan metat.
Ja, men du vet när det är lite dåligt i relationen också så säger liksom den ena till den andra så här, gud vad snygg det är ikväll. Man bara, ja, du skulle titta på golf samtidigt. Alltså, man känner ju när det är genuint eller när det är bara så här, men nu vill jag att det ska vara lugnt i boet ett tag till. Men det där är ju bara random människor som de aldrig har träffat. Det blir liksom, det blir som en film av dumdummare.
Ja, men exakt. Men jag känner också så här, om jag skulle gå på gatan och någon skulle veva ner fönstret och skrika till mig att jag ser bra ut, jag skulle ju bara, jaha, okej, okay, ja, tack, fan vad konstig människa.
Kanon, och filma
det där,
lite också.
Ja, men det ska ju också vara så här, mår den där personen bra, skulle jag ju tänka. Det skulle vara min instinktiva tanke, så här, varför åker en person runt och ropar att jag ser bra ut? I en random situation när jag inte har bett om det. För att jag ska bli glad. Jag skulle bara tänka att den där personen är ju tokig.
Mm.
Det är det enda. Så det finns ju ingen god tanke, nej, som heller möter.
Och så ska man gå till typ resten och dansa. Var det där
är
menat? Var det ett prank? Det är liksom... Nej.
Nej.
Not good. Take away.
Ja, men jag, framförallt ska jag bli så jävla äcklad av också så har fått en del DMs till folk bara, men de är ju glada ju. Men det är ju den grundaste tanken du kan tänka. Alltså så här, kan man inte ställa nästa fråga i sociala medier? Och där kan bli så jävla matt på... Det har ju inte gått längre än Carpe Diem. Alltså det är ju fortfarande så jävla grunt.
Mm.
Så att man, det är tallriksdjupt.
Mm.
Det går inte djupare.
Då får jag panik. Amazing.
Då får jag panik. Thank you baby. You too.
Yeah, right. äkthet kommer långt med även under corona, det måste jag säga.
Ja.
Tack för att ni lyssnade.
Tack.
Puss och kram.